Hej och välkomna till dagens juridikpodden som idag handlar om det som de flesta av oss pratar om och som vi hör om i nyhetsmedia och i den så kallade allmänna debatten, nämligen coronaviruset. Det var tomt på E4 på vägen hit i morse. Om inte tomt så var det i alla fall väldigt glest, Ville. Börserna rasar. Vad ska vi säga? Det påverkar samhället det här.
Ja, men det gör ju det. Och samtidigt så är det liksom alarmistisk rapportering i media. Och jag tycker ibland att man ser journalister också som har ganska har ett uppskruvat tonläge när man till exempel live rapporterar från olika presskonferenser eller intervjuer och sådär. Och sen så träffar man människor på stan och vi var ju käka lunch idag, du och jag. Det var ju rätt bra pådrag här i centrala Stockholm, så att alltså folk är ju splittrade.
Ja, man undrar om den stora rädslan och oron egentligen rör de medicinska effekterna utav viruset eller de indirekta effekterna som är just samhällsmässiga, ekonomiska, nationalekonomiska och sådär. Jag vet inte, jag får en stark känsla av att den delen av oron är starkare hos åtminstone en större del av befolkningen som inte riktigt kanske vet exakt vad det är de är oroliga för.
Nej, det är svårt att sätta fingret på exakt vad det handlar om. Sen så får jag en känsla av att i det här läget när det sprids så här mycket information och vi idag har sociala medier och alla har en mobiltelefon typ från 5 års ålder, så verkar det som att det är väldigt många barn också som tycker att det här är en väldigt obehaglig situation att befinna sig. Man får information från sina föräldrar och skolan och man har mobiler där folk skriver saker på sociala medier. Så jag tror att oron sprider sig inte minst till barnen också.
Många juridiska frågor väcks. Redaktionen får frågeställningar ifrån allmänhet, läsare i stor omfattning, och det rör allt från arbetsrättsliga frågor till vad gör man om man skulle resa med ett flygplan till en viss ort dit man inte bör åka, eller man kanske inte vill åka överhuvudtaget för att det inte bidrar till smittspridning eller bli smittad själv och så vidare. Centralt i det här sammanhanget är ju då vissa av de här juridiska lagarna som vi har, och en av de här är då nämligen smittskyddslagen, va?
Ja, precis. Och den är ju rätt viktig. Och du har ju trätt fram här som en liten expert på smittskyddslagen. Så jag tänkte du kunde få berätta lite här om vad det finns. Alltså, vad är en smittsam sjukdom? Liksom?
Ja, alltså det, expert var ju att ta i, men jag kan en del om den. Det är en lag som inte tillämpas jättemycket, men den är ganska kraftfull om man vill från Folkhälsomyndigheten och då smittskyddsläkarnas sida sätta den i verket. Vilket man nu har gjort, inte minst sen regeringen beslutade om att den här coronaspridningen då ska anses utgöras av en så kallad samhällsfarlig sjukdom. För normalt så har man då i det smittskyddslagen 3 grader av sjukdomar, och den första är en vanlig så kallad smittsam sjukdom. Va? Och där handlar det om att man har en sjukdom som, jag tror det står att det ska inte utgöra ett ringa hot emot människors hälsa. Det kanske rör vanlig influensa och så. Och där är det betydligt mildare regler kring detta. Men sen kommer nästa steg, och det kallas för allmänfarliga sjukdomar. Och det finns en lista då som man använder sig av för att kunna tillämpa den här smittskyddslagens tvångsmedel. Och den tredje graden då är en betydligt allvarligare form utav allmänfarliga sjukdomar som då definieras som samhällsfarliga sjukdomar, och då krävs att det ska kunna leda till alltså störningar utav då, som man säger, viktiga samhällsfunktioner. Och de här tre tillsammans då bildar grund för lagen som motiveras av att vi inte vill ha smittsamma sjukdomar som sprids, eller att vi åtminstone ska minimera spridningen utav smittsamma sjukdomar.
Och i det läget som vi befinner oss nu pratar vi alltså om smittskyddslagen här, och vi ska kanske komma in lite på det här med enskildas skyldigheter, men det jag och säkert många andra med mig relaterar, alltså i de sammanhang där man har kommit i kontakt med smittskyddslagen, det kanske har varit den här klassiska man fick lära sig i grundskolan om faktiskt, det låter så larvigt, men könssjukdomar.
Den ligger i kategorin allmänfarliga sjukdomar. Där ligger alla de vanliga könssjukdomarna då, som är gonorré, klamydia, syfilis och för den delen även HIV. Och det innebär att man har ifrån statsmakternas sida med, i sin förlängning, Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna runt om i landet möjlighet att använda tvångsmedel till de som då eventuellt inte vill rätta sig efter de förhållningsregler som gäller.
Så att vad har man för skyldigheter här som enskild medborgare i de här tiderna nu? Liksom?
Att till att börja med så har man alltid skyldighet att vidta då rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda andra, och det gäller faktiskt även den lägsta graden av smittsamma sjukdomar, då, till exempel låt säga en influensa. Om man har en allmänfarlig sjukdom, då, till exempel det som corona kan leda till här, men även då könssjukdomarna, då har man en skyldighet att till och med informera andra om att man har sjukdomen, om det finns risk att man i samband med ett umgänge med personen i fråga kan komma att överföra sjukdomen. Och det kan ju då till exempel vara så att det bara överförs vid en sexuell samvaro till exempel. Det gäller ju inte alls i coronasammanhanget. Men man har också skyldighet att till exempel underkasta sin läkarundersökning som man då ytterst kan få beslutat utav smittskyddsläkaren och domstol, att den här människan finns det anledning att anta att han eller hon har en sjukdom som är allmänfarlig eller då samhällsfarlig i det här sammanhanget som corona, och då måste man inställa sig till läkarundersökning skyndsamt, till och med står det om jag inte minns fel i lagen. Man kan också då få en absolut skyldighet att underkasta sig då förhållningsregler ifrån en behandlande läkare. Det behöver inte vara smittskyddsläkaren, utan en behandlande läkare kan tala om för en som har en sån här sjukdom hur han eller hon ska och får förfara eller inte förfara. Till exempel, vilket är det sannolikt vanligaste vid smittsamma sexuellt överförbara sjukdomar.
Men när vi befinner oss i det här läget just nu, och du har nu sagt berättat lite om den enskildes skyldigheter, när, liksom, när ska man gå till läkare då? Alltså nu kommer det ju olika bud hela tiden att vi ska bara testa de personerna och man ska inte kontakta läkare. Men juridiskt sett, liksom, när är jag skyldig att uppsöka läkare för att få konstaterat att jag har corona?
Så uttryckligt kan man inte säga att det slås fast någonstans att du själv ska söka upp läkare. Du har skyldighet att vidta de försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att då minska risken för smittspridning om du själv på goda grunder tror att du har en smitta eller har varit exponerad för en smitta. Men däremot om du till exempel i samband med en så kallad smittspårning blir kontaktad utav läkare, så måste du inställa dig för att kontrollera om du själv är smittad och därutifrån få förhållningsorder eller vad det nu må handla om, hur du ska hantera den här smittan.
Man kan alltså inte vägra att delta i en så kallad smittspårning?
Nej, det kan man inte göra. Det är alltså en skyldighet som det kan polishämtas i ytterst. Då.
Ja, det är så. Tror jag att de skulle lägga de sådana resurser på en sån grej i dagsläget nu i situationen som den ser ut idag?
Ja, det skulle man nog göra om det är någon som uppenbart obstruerar. Därför att risken med det är inte bara att smittan kan fortsätta att spridas, utan risken med det är också att man så att säga låter andra se att här finns det ingen handfasthet från samhällets sida när det gäller den här typen av allvarlig smittspridning. Så att absolut, där tror jag att man skulle ingripa med den proportionerliga handfasthet som är nödvändig för att leva upp till lagens krav på att en människa som kan antas vara smittad inställer sig till undersökning.
Skyldigheter har ju alltid ihop, eller ibland i alla fall, ihop med rättigheter. Vad har man för rättigheter då som enskild medborgare i Sverige i dagsläget, alltså när det gäller smittskyddslagen?
Ja, den frågan är ganska bra, därför att i första hand så vill man ju uppmuntra och uppmana människor att själva ta ett ansvar. Och för att kunna göra det i sådana här sammanhang så står det då uttryckligen i lagen att grundregeln är att allt från vaccinationer och läkemedel till undersökning och vård och även behandling då utav allmänfarliga sjukdomar som omfattas av den här lagen är alltså kostnadsfri för patienterna. Och det behöver inte vara så att du har en sjukdom, utan det räcker med att en undersökning till exempel är nödvändig för att kunna klargöra om du har en sjukdom så att du inte sprider den vidare. Så att testa sig mot många av de här, till exempel hepatit och vad det nu må vara, och i det här fallet corona, ska då som grundregel vara gratis, och även den behandling och läkemedel och så som man får.
Det tycker jag är jäkligt intressant information, för det är ju faktiskt någonting som jag har gått och tänkt på en del och som jag inte har hört någonting om, att i alla fall i Sverige då så är det gratis med den här typen av sjukvård, och det kanske är viktigt att understryka för människor att det är bara, alltså, det ska inte kosta någonting, eller hur?
Nej, man ska understryka bara en enda sista sak i det här sammanhanget, och det är det att det gäller alltså inte vilken vård som helst, utan det ska vara en utav det allmänna medel finansierade vården. Så man kan inte uppsöka en privat läkare och säga att jag skickar fakturan till staten sen.
Men gäller det här även för till exempel en EU-medborgare som vistas i Sverige som inte är svensk medborgare?
Kan inte svara med full säkerhet, men nu, sannolikt ja. Det står inte, som jag minns det uttryckligen i lagen, att det gäller enbart svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige. Utan det borde ju rimligtvis gälla samtliga.
Okej, men så att det är liksom, då kan man säga, viktigt att veta att det här ska inte kosta mycket om det uppfyller de här kraven som du har sagt. Men vad ska läkarna göra? Hur ser deras skyldigheter ut? De har ju faktiskt också skyldigheter.
Ja, just det. Och då är det så att vanlig hälso- och sjukvårdspersonal, alltså framförallt läkare ute på vårdinrättningar, de har i sin legitimation, sin läkarlegitimation och vissa skyldigheter som följer i de här sammanhangen. Och en av dem är då att de ska anmäla då misstanke om allmänfarlig sjukdom, eller som i det här fallet då samhällsfarliga sjukdomar, till smittskyddsläkaren. Under vissa omständigheter ska de anmäla även andra smittor som har fått då anmärkningsvärd stor spridning, som det står i lagen, som inte är klassade som allmänfarliga eller samhällsfarliga. Men det här är varje läkares skyldighet att göra. Man har också skyldighet att undersöka patienten, och sen ska man då anmäla de patienterna som eventuellt vägrar att undersöka sig till smittskyddsläkaren, och då kan man använda det vi var inne på tidigare, nämligen tvångshämtning och tvångsundersökning av patienten.
Men så man kan inte som läkare då, om man är själv oroas väldigt mycket av att smittas av det här viruset, säga att man inte tänker undersöka någon som kommer in till en mottagning till exempel?
Det är en bra fråga. Det är klart att en läkare som är uppenbart i risk att exponeras för en farlig smittsam sjukdom ska ju vidta de åtgärder som är nödvändiga för att han eller hon inte ska smittas. Och det är klart att du inte ska själv riskera att behöva bli allvarligt sjuk. Men det får man utgå ifrån att sjukvårdsinrättningen i de här sammanhangen har tillräckliga metoder och, ska vi kalla det för, undersökningsverktyg för att kunna, kan jag inte gå in på, jag är inte kunnig inom det området alls.
Men hur bra pålästa tror du att liksom den svenska läkarkåren är, eller läkarkåren är, på den här typen av lagstiftning? Alltså det är ju ingenting som vi kanske kommer i kontakt med på det sättet särskilt ofta på Dagens Juridik. Vi skriver inte mycket artiklar om det här. Det är få människor som inkommer med opinionsmaterial. Det kanske de gör på Dagens Medicin eller liknande. Men vi befinner oss ju nu i ett läge som är extraordinärt. Alltså.
Ja, det får man ju säga. Och det är nog som vanligt att människor som jobbar inom olika discipliner och genrer, vare sig man är läkare, ingenjör eller sotare eller vad man nu är, omgärdas av ett visst regelverk, och beroende på intresset och skickligheten i yrkesutövningen så ska man ju känna till, naturligtvis, inte minst som läkare, de skyldigheter som finns. Vi vet i vissa andra sammanhang att många läkare inte känner till, eller i vårt fall inte tillämpar, vissa andra skyldigheter, som att till exempel anmäla patienter som inte bör ha vapenlicens eller inte bör ha körkort så där, till myndigheterna. Jag kan inte svara på hur det förhåller sig i det här sammanhanget, men jag tror nog att de flesta läkare, inte minst idag, är medvetna om att en person som kommer in och visar tecken på en, i det här fallet då, till och med samhällsfarlig sjukdom, faktiskt måste underkastas i behandling och att det ska anmälas till då smittskyddsläkare. Och smittskyddsläkare är ju alltså en förvisso en läkare, men det är ju mer en juridisk befattningshavare som har rätt att fatta vissa beslut.
Det är liksom kanske lite av den här, vad ska man säga, knäckfrågan i kring hela det här coronaviruset, smittspårningen. Det är ändå kanske det absolut viktigaste. Hur går den till, och liksom, hur ser reglementet ut för smittspårningen?
Ja, det kan man också säga, att till skillnad från nästan alla andra sjukvård som har en väldigt starkt sekretessskydd till skydd för patienten, så upphävs den i de delar som är nödvändiga för att smittspårning ska kunna ske. Det vill säga, en person som har smittats av en sjukdom då som är allmänfarlig får finna sig i att hans eller hennes sjukdom och identitet inte bara anmäls till smittskyddsläkare, utan också faktiskt lämnas vidare till enskilda personer som kan tänkas ha smittats av den här personen, så att den personen kan prövas och testas och undersökas för att se om smittan har gått vidare. Och den kedjan kan då vara, i teorin i varje fall, oändlig, hur långt man kan så att säga smittspåra.
Är det sjukvården sen då som underrättar personer som eventuellt kan ha kommit i kontakt med någon som har det här viruset?
Ja, där brukar man säga att den som, i de här sammanhangen så är det så. När det gäller till exempel könssjukdomar så brukar man ju säga att det är patienten i första hand som får göra det, men om patienten inte vill det så kommer sjukvården att, oavsett vad patienten själv tycker, att kontakta den person som han eller hon då har haft sexuellt umgänge med.
Just när det gäller den saken så kan det ju vara, kan man ju tänka sig att det kan upplevas lite pinsamt att ringa upp någon och säga att man hade någon könssjukdom kanske vid den sexuella kontakten. Men när det gäller en sån här pandemi som vi faktiskt pratar om nu, kan man verkligen lita på, alltså jag hade inte vågat lita på att alla människor skulle ringa runt till folk. Och, alltså, för det är ju samma pinsamhet där kanske, man vill inte smitta någon med corona.
Liksom. Nej, här låter man då professionella personer som är särskilt utbildade och skickade att göra den här lite detektivmässiga smittspårningen. Och det ska ju ske skyndsamt för man inte hinner smitta ner andra också.
Ja, men det måste ta en jäkla tid.
Ja, det är sånt som människor har utbildning och lön för att
göra. Ja, men har vi kapacitet då?
Kan jag svara på den frågan. Men det är en bra fråga, och beroende på hur långa smittkedjor det blir att undersöka så blir ju då tidsåtgången lite olika. Men om det här blir väldigt långa smittskyddskedjor och många som är smittade framförallt, så är det ju en närmast ouppnåelig uppgift att kunna spåra så långt som möjligt. Men det ser vi ju att man har gjort här ifrån Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna. Man har ju faktiskt lagt en stor kraft vid att kunna följa de här delarna för att isolera smittan så att den inte blir allmän i Sverige.
Och då finns det ju någonting som kallas för extraordinära smittskyddsåtgärder som man kan vidta. Det är väl kanske snart läge för att vidta sådana i Sverige, vad vet jag. Men vad innebär det då?
Ja, lagen pratar om de här extraordinära smittskyddsåtgärderna, och det gäller då bara samhällsfarliga sjukdomar, som i det här fallet corona. Va? Och det innebär bland annat att människor som anländer till Sverige utomlands ifrån eller från ett visst område i Sverige där det finns en viss smittspridning har skyldighet då att innan de får komma in i Sverige eller lämna det här området då, så måste de gå med på att underkasta sig en viss typ av läkarundersökning för att se så att de inte är smittade. Och i det fallet så handlar det alltså inte om att de själva har tecken på en smitta, utan i största allmänhet att de kommer från ett område där det finns god grund att anta att de har kunnat smittas. Va? Och det här kan man då tvinga dem att göra helt enkelt, både utifrån utlandet och regionalt inom Sverige. Men sen kan man då också sätta folk i karantän om de kan antas ha, då ska det vara, antingen ska de vara sjuka eller också så ska man på goda grunder kunna anta att de faktiskt ingår i en sån här smittkedja. Och den här karantänen kan utgöras av allt från ett speciellt rum eller en byggnad eller ett sjukhus som är särskilt avdelat för detta kanske. Eller i värsta fall, som vi har sett i Italien, så har Sverige också rätt att i ett visst område som har en väldigt, väldigt stark spridning utav smittan spärra av hela området, och då får ingen som befinner sig inom det området eller den regionen lämna området eller få tillträde till området. Och ytterst handlar det här om att man då med hjälp av polisen kan spärra av och fysiskt hålla människor där innanför de avspärrningarna.
Men med risk för att låta korka då, tror att vi har någon form av karantän i anslutning till Arlanda till exempel, där man kan sätta människor som kommer till Sverige med misstänkt symptom eller som är dokumenterat smittade? För jag antar att man inte kan sätta dem på ett plan tillbaka någonstans med massa människor som inte är smittade av corona.
Kan jag inte svara på. Det är nästan en klinisk läkarfråga. Jag vet faktiskt inte om vi har det, men det finns i Sverige, och i vårt fall i Stockholm vet jag, ett antal platser där man kan förvara människor som då inte har trovärdigt sagt att de ska sluta sprida smitta. Jag kommer ihåg ett fall för ett antal år sedan, någonting som handlade om en HIV-smittad person som fortsatte ett liv som gjorde att man då kunde befara att han förde sin HIV-smitta vidare. Och den personen isolerades ju då i om jag inte minns fel, någonting som kallades för Gula villan bakom Danderyds sjukhus.
Men det är ju väldigt mycket prat i media hela tiden nu om att det finns stora företag som säger att nu ska alla medarbetare arbeta hemifrån. Det finns mindre företag som säger det, att man ska jobba hemifrån om man är lite snorig och det är familjemedlemmar som är sjuka och si och så. Men det här som man kallar för verklig isolering, alltså begreppet isolering, det tycker jag är ett bra liksom, avslut på den här lilla informationsdelen här. Vad innebär det?
Ja, alltså till skillnad från då så kallad hemkarantän eller frivillig karantän som de allra flesta vettiga människor naturligtvis iakttar försiktighet kring när man har den här sjukdomen eller kan antas vara smittad för att till exempel ens familjemedlemmar är smittade, så kan man alltså tvångsvis sätta folk i isolering när man befarar att de inte kommer följa förhållningsregler eller andra smittskydds bromsande åtgärder. Då kan man alltså med tvång isolera dem i olika sammanhang, och det får ske då max upp till 3 månader, och det kan också underställas domstolsprövning om den enskilde då begär det. Och om det behövs så får han även eller hon fortsättningsvis hållas isolerad på ett enligt vanliga mänskliga rättigheters snyggt och prydligt sätt ytterligare 6 månader, och sen kan det prövas i 6 månaders perioder. Men det är vanliga proportionalitetsprinciper som gäller här som vid alla andra frihetsberövanden, att personen ska släppas fri så fort det överhuvudtaget kan ske utan risk för att smittan då fortsätter. Så det är inte så långtgående att man kan låsa in människor godtyckligt här.
Men vi har ju hamnat i en situation här nu som påverkar samhället jäkligt mycket, måste man ju säga. Så nu har vi pratat mycket om det här, det är ganska instrumentellt, det är ganska enkelt. Men häromdagen så kom det information från till exempel Svea hovrätt om att det var en person som arbetade där som var smittad av corona. Då fick man stänga ner en hel avdelning på domstolen. Kan man liksom, tror du att rättsväsendet kommer kunna hålla uppe samma takt som man vill hålla under den här perioden som vi befinner oss i just nu, där man är i ovissheten?
Liksom? Okej, alltså det här är ju också en närmast epidemiologisk fråga, men i den mån som en sån här smitta skulle få sitt grepp om en viss bransch, och i det här fallet rättsväsendet, där människor träffar varandra och sitter i sammanträden och sådär, så skulle det naturligtvis medföra ganska svåra störningar, och alltså det skulle ju ytterst kunna äventyra sånt här som har med rättssäkerhet och konstitutionella rättigheter att göra, för att till slut så skulle man då vara tvungen att prioritera bara frihetsberövade ärenden och skjuta allt annat på framtiden. Och det där hoppas jag att vi ska slippa se. Va? Vi har tillräckligt långa väntetider i domstolarna idag.
Ja, men vi har ju också en viktig princip i Sverige om att alla rättegångar ska kunna observeras av allmänheten eller andra om det inte föreligger skäl då för att ha rättegången bakom stängda dörrar. Men skulle man kunna tänka sig ett scenario där vi ser fler rättegångar som sker med endast rättens ledamöter och de berörda parterna?
Det kan jag inte svara på. Jag ser bara helt spontant inte någon möjlighet att stänga i största allmänhet domstolar från allmänheten då, bara för att en sån här sak pågår, utan det skulle vara påkallat av särskilda skäl. Jag kan inte svara på det. Men frågan är naturligtvis intressant. Skulle man kunna tänka sig ett sånt scenario? Och vad händer om poliserna, som är då ytterst en form av samhällsbärande funktion i samhället, om det här sprider sig inom poliskåren som sitter i sammanträden och utsättningar och kör radiobilar ihop och sådär?
Ja, sen så läste jag en tweet här från den förnämlingen, tycker jag, och jag vet att du också tycker det, Agnes Wold, forskaren här, som skrev att nu får vi skjuta all juridik åt sidan i den här situationen som vi befinner oss i nu och strunta i alla upphandlingar och allt annat och bara alla resurser till vården som kan tänkas och etc. etc. Vad ska vi säga om det?
Ja, nej, det är klart man inte kan skjuta all juridik åt sidan, men jag förstår vad hon menar, att nöden
force majeure.
Ja, force majeure, nöden har ingen lag, så brukar man ju säga. Det innebär inte att statsmakterna får kapitulera ifrån sina skyldigheter, och speciellt inte när det gäller mänskliga rättigheter.
Nej, men hinner vi göra en upphandling om munskydd på en dag?
Nej,
liksom? Nej, det gör vi ju inte.
Sånt får man naturligtvis försöka lösa utifrån någon form av nödprincip om det skulle hamnas i det området.
Polisen har ju till exempel sin nationella trafikvecka nu, där man skulle sikta in sig på rattonykterheten och ha extremt många sådana kontroller runt om i landet, där man liksom fångar in ett stort antal bilar och så att säga blåser av alla. Nu ska man inte göra några sådana kontroller överhuvudtaget. Det är också liksom, då är det fritt fram för rattonyktra förare, blir det ju nästan.
Ja, det naturligtvis inte bra. Om polisen misstänker att en person är påverkad av alkohol så måste man ju kontrollera om det är, så får kunna stoppa fortsatt.
Ja, och det tror jag att de ska göra. Det är bara det att alla de här stora planerade kontrollerna där man liksom ska testa 40, 50, 60, 70 förare, de kommer man inte genomföra. Men om man ser någon som kör jäkligt dåligt så ska man ju testa dem. Men det sätter ju fingret, tycker jag, på liksom hur känsliga de här samhällsinstitutionerna är på något sätt. Och vi befinner oss i ett läge nu där man hoppas att MSB och Folkhälsomyndigheten och polisen och kanske till och med militären och såklart regering och riksdag verkligen beter sig vuxet, tycker jag. Jag vill understryka det.
Ja, och på något sätt så är det så här att vi må ha smittskyddsläkare och folkhälsomyndigheter runt om i världen och beredskapsmyndigheter och förberedelser för sånt här på, och till och med övningar inom ramen för det civila totalförsvaret och sådär. Men till syvende och sist handlar det om att de här minsta organismerna, kallar de organismer, nämligen virus, har en förmåga att inte bara få människor i balans utan uppenbarligen hela samhällen och i det här fallet hela världen ur balans, och vi rår inte på de här, va?
Nej, vi gör inte det. Så såg jag riksdagen förra veckan, det vet jag faktiskt inte, jag tror inte att det var coronarelaterat, men förra veckan så hade ju riksdagen den, tror jag, vad det sades i alla fall, största krisövningen i modern tid, eller om det var alltså en krigsövning där man liksom utsatte riksdagen för ett scenario med talman Andreas Norlén i spetsen och sådär. Det tyckte jag kändes ganska tryggt när jag tänkte på det idag.
Ja, det kan ju kännas konstigt att det möjligtvis skulle kunna kännas tryggt att ha det här när det gäller krigförande situationer eller krigförande trupper, men då ska man ju veta att det kanske till och med är lättare att försvara sig många gånger mot mänskligt hot än emot, som i det här fallet, ett virushot alltså.
Men hur beter man sig nu då som människa? Ska man, alltså om du bara pratar för dig själv, hur ska man göra? Vad tycker du?
Nej, alltså jag försöker vara extra försiktig och jag är väldigt noga med min handhygien, precis som man ska vara. Jag undviker att sitta allt för nära personer, i synnerhet om de snörvlar och hostar och har sig. Jag kanske inte är jättesocial, går ut på krogen på samma sätt som jag skulle gjort annars. Men i övrigt så, ja, jag vet inte, man kommer långt på det, men skulle det bli ett större allmänt utbrott här så får man ju börja fundera på vad man ska göra. Jag har faktiskt gjort precis det där som man då har diskuterat, även om jag har gjort det i en väldigt liten omfattning, bunkrat. När jag ändå var storhandlade förra veckan så köpte jag lite extra förpackningar, knäckebröd och konserver och sådär, och fyllde frysen med sånt som ska ligga i frysen. Inte överdrivet, men ändå för att kunna klara kanske ett par veckor eller sådär hemma.
Ja, och det som vi pratade om tidigare idag på redaktionen var just det att jag har ju inte gjort det, men då växer, när någon säger det så växer ju den här tanken att fan, jag kanske borde göra det själv också. Jag tror att det är lite så hela oron kring ett sånt här virus eller en sån här pandemi sprids, att någon säger någonting och så säger någonting något annat och så börjar man tänka på det och så är liksom bollen i rullning. Samtidigt har det ju uppstått en diskussion, åtminstone på till exempel Twitter och i andra medier bland journalister och vetenskapsmän och jurister för den delen också, där man så att säga, den ena sidan anklagar de andra för att vara alldeles för alarmistiska, medan den sidan då anklagar den andra sidan för att vara alldeles för tillbakalutade och obekymrade. Vad ska man ställa sig i den debatten?
Nej, jag tror att det är så att vi är alla oss själva närmast i sådana här situationer, även om man faktiskt känner en stark känsla för både sina nära och kära naturligtvis, men också för människor man aldrig har träffat. I någon mening kanske det här kan leda till någon allmän förbättring i solidaritetshänseende mellan människor. Man blir lite mer omtänksam. Men när det handlar om att överleva till slut, eller att för 2 veckor eller 4 veckor ha mat hemma för dagen, så tror jag att vi är oss själva närmast.
Men jag som sitter då, som har en inplanerad resa här inte för långt bort i tiden, och även sommarsemestrar och lite andra sammankomster och sånt som jag gärna skulle vilja gå på. Är man egoistisk om man sitter och tänker på det? Jag liksom oroas över det kanske nästan lika mycket som man oroar sig över samhällets konsekvenser.
Nej, alltså jag tror så här. Alltså det här är en närmast existentiell fråga. Alltså att i den här typen av orostider som just nu beror på ett virus, så ställs väldigt, väldigt mycket mänsklighetens både natur men också vardag på sin allra yttersta spets. Så det bevisar det som många kunniga personer alltid har sagt, nämligen att Det vi helst av allt vill är att återgå till vår vanliga vardag. Och det märker man ju nu, att människor önskar ju ingenting annat än att låt det här ta slut. Hoppas det bränner ut sig själv det här viruset, så att vi kan få en vår och en sommar där vi inte behöver oroa oss och där inte saker och ting är nedstängda utan fungerar som det ska. Allt från resor till butiker och vad det nu är.
Finns det anledning att liksom rannsaka sig själv lite grann när man avfärdar något Ebola-utbrott i något afrikanskt land till exempel, eller inte känner tillräckligt stor empati kanske för de som befinner sig på gränsen mellan Turkiet och Grekland, att det är människor som under ganska lång tid lever i den här typen av bubbla kanske som vi känner av nu några dagar eller någon vecka eller sådär?
Det finns alltid anledning att rannsaka sig själv i alla avseenden, och inte minst i det här avseendet, därför att vi har en fruktansvärt trång syn när det gäller våra egna problem. Men så fort det händer i ett annat land eller på en annan kontinent så har vi inte samma empatiska känsla. Det är ju ett känt fenomen.
Faktum är att det har inte rapporterats någonting om den här stora flyktingkrisen som var på alla släppar två dagar innan den här egentliga jätterapporteringen om corona började, när Folkhälsomyndigheten liksom höjde risknivån. Så att uppenbarligen så är det ju så att vi står oss själva närmast, och nu är det här som är på tapeten, men alla de här tusentals människorna som befinner sig på flykt där nu och inte vet vart de ska ta vägen, de är ju ointressanta även i media.
Det blir ju så, det är en konstig mediedramaturgi som vi har, men den är, både vi som jobbar med media och de som konsumerar media har ju en begränsad både möjlighet och begränsat tålamod att ta in och konsumera mer. Man kan säga att summan av lasterna är konstant, och det gäller även mediekonsumtionen. Va? Det vill säga, just nu så ägnar vi oss åt coronaviruset. Det är till och med så att de här amerikanska primärvalsrapporteringarna har kommit i skymundan, som för bara någon vecka sedan toppade både tv och tidningar. Och
jag tänker bara en grej när vi avslutar här som du kanske kan svara på, det vet jag inte, men som arbetstagare, vad kan jag ställa för krav på min chef, och vilka krav kan min chef ställa på mig?
Alltså rent generellt så gäller ju att arbetsgivaren har ett ansvar för arbetstagarens arbetsmiljö, och i den meningen så kan man ju även säga att det finns vissa skyldigheter som uppkommer i den här typen av situationer, att hålla arbetsplatsen så långt det är möjligt smittfri och så. Men annars så gäller de mest grundläggande principerna, och det är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, och arbetsgivaren har i princip två primära skyldigheter rent arbetsrättsligt mot arbetstagaren, och det är anställningstryggheten och lönen. Det vill säga, en arbetsgivare har full rätt att arbetsbefria en arbetstagare under en viss period. Eller säga att du får inte komma till din arbetsplats, utan du ska vara hemma. Du behåller din anställningstrygghet och du behåller din lön. Men i någon mening kan man då säga att du får utföra de arbetsuppgifter du kan under eget ansvar hemma och vid kontakt med din chef.
Och i ett scenario där jag säger att jag känner mig lite krasslig, men min arbetsgivare säger du ska komma till jobbet, det är din skyldighet och du ska vara här, och sen så utbryter det stor coronasmitta på det här företaget, vem är det som är skyldig då?
Arbetsgivaren ska naturligtvis leda och fördela arbetet efter bästa förmåga och iaktta den typen av sunt förnuft som även i sådana här sammanhang kan begäras och krävas av en arbetsgivare. Längre så går det inte att säga.
Men kan jag arbetsvägra om jag är rädd för att bli smittad? Alltså vägra komma in till jobbet?
Om du anser att det är påtaglig risk för din hälsa, så är det klart att du inte ska behöva utföra arbetsuppgifter. Normalt finns det skyddsombud på arbetsplatserna som kan iaktta sådana här frågor och till och med ytterst stänga en arbetsplats faktiskt.
Sista fråga då. Finns det risk att arbetsgivarna i den här situationen tar tillfället i akt, så att säga, och börjar varsla människor som man kanske vill bli av med, men som man nu har fått en möjlighet att bli av med, som man inte haft tidigare?
Så kan det säkert vara. Alltså det kommer säkert finnas så kallade sekundäreffekter av det här coronaviruset som rör både arbetsrätten, det vill säga att människor sägs upp, kommer sägas upp med hänvisning till detta, men också tror jag kommersiella sekundäreffekter. Bolag kanske kommer sättas i konkurs som annars skulle ha satts i konkurs, men nu kan man så att säga komma undan lite grann med äran i behåll genom att man kan skylla på coronaviruset, så att säga, det här höll inte, vi förlorade miljoner. Och i det avseendet kan man då också använda en sviktande konjunktur och affärsmässigt kommersiell tillvaro för att säga upp folk till följd av arbetsbrist, helt klart alltså.
Ja, det är bra. Du Stefan, det var härligt att ha dig tillbaka i podden. Det var ett tag sedan.
Ja, det var ett tag sedan. Jag försökte svara på dina frågor efter bästa förmåga. Jag är verkligen ingen expert på varken smittskyddslagen eller arbetsrätten mer än att jag är allmänt juridiskt kunnig. Sådär.
Nej, det räcker gott och väl.
Ja, det gläder mig att jag kunde svara på några av frågorna i varje fall. Och därmed så tackar jag er lyssnare som också har orkat ta del av det här samtalet som har varit både instrumentellt men förhoppningsvis också lite konstruktivt. Dagens juridik podden är tillbaka nästa vecka och förhoppningsvis handlar det om någonting helt annat än corona då. Och förhoppningsvis har vi till och med sett en avtrappning av coronaspridningen. Stort tack för att ni har lyssnat.
Tack.